Idag har jag ingen mindre än artisten, producenten och faktiskt tandläkaren Alban Nzuma Wappa, även kallad Dr. Alban. Välkommen hit.
Tack, tack.
Kul att se dig.
Tack, samma.
Vi har ju träffats genom åren.
Ja, alla dessa år.
Det är över 20 år och vi känner oss lika unga fortfarande.
Ja, precis.
Hur mår du?
Det är bra. Än så länge, ingen corona än.
Du har inte haft corona?
Mm. Jag har fått första dosen också, Pfizer.
Wow. Hur gammal är du nu?
63.
Va? Du ser ut som 42 ju.
42 plus moms.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Du har gjort en fantastisk resa i Sverige, men ditt liv började ju inte här, utan du är född 57.
I Nigeria.
I Nigeria, berätta.
Född 26 augusti 57 i Nigeria, en liten stad. 10 syskon. Och jag är i mitten någonstans.
Vet du vad alla heter?
Ja, det är klart. Stor familj.
Med samma mamma och pappa?
Exakt.
Och hur växte du upp där då? Hur var ditt liv i Nigeria?
Ja, det var ju mamma och pappa som tyckte att alla dessa 10 barn ska ha en grundutbildning. Och de satsade på att alla ska få utbildning. Det var det som var målet för dem.
Och var de själva utbildade?
Ja, pappa jobbade inom sjukvården och mamma var ju bara hemma. Men det var ju så det var den tiden faktiskt.
Och hur var skolorna i Nigeria på den tiden, tänker jag?
Ja, skolorna var ju som vanligt inte bättre än här, men ja, man kunde i alla fall läsa och skriva.
Och gick du klart universitetet i Nigeria?
Nej, det är ju det. Jag kom när jag var 21, så kom jag till Sverige. Då fick jag komplettera gymnasiet då. Och sen till slut så hamnade jag på tandläkarskolan då.
Och kom hela din familj till Sverige eller var du ensam?
Ensam.
Och hur kom du säga att, vad var det som...
För då var ju pappas bror jobbade på Nygrönska ambassad i Stockholm.
Okej.
Så var det genom honom som jag kom.
Så det var mer en anknytningsgrej?
Ja, exakt. Ja, och sen började jag på tandläkarskolan. Då skulle jag läsa och jag klart att åka tillbaka. Men det blev aldrig så. Och stannade jag.
Och din resterande familj, var det någon av dem som kom hit till Sverige?
Alla, överallt i hela världen. Alla.
Så alla reste?
USA, England, Sverige, Nigeria. Alla utbildade. Väldigt utbildade överallt i hela världen.
Så att ingen ville stanna kvar i Nigeria? Alla såg att det fanns en framtid? Ja,
det finns 3-4 stycken som är i Nigeria också idag.
En sån där 20-30 stycken. Ja. Ni är så många. Men det är vi också, vi är 9 syskon. Så.
Ja.
Jag kan också namna en palla. Än så länge.
Än så länge.
Men ibland, du vet, med syskonbarnen, jag bara, Jonas, nej förresten, det var ju Mohammed.
Ja, precis.
Alltså, jag kan faktiskt blanda ihop dem. De börjar bli lite för många. Okej, och så kom du till Sverige. Och hur var uppväxten i Nigeria? Ni var en medelklassfamilj då, med andra ord.
Och det var ju där som när man är så många... 10 stycken är ganska mycket. 10 barn i Sverige är ganska mycket. För Afrika där lönen är lägre. Och det var ju det att alla ska vara utbildade. Och skolorna var ju inte gratis. Det är inte som i Sverige som att gå liksom, utan att behöva betala. Där fick man ju betala. Så att det var ju tufft för 10 barn. Men till slut så lyckades mamma och pappa göra det. Så att alla blev utbildade.
Det är fantastiskt. Vilken fantastisk mamma du har. Lever hon eller?
Nej, de är inte där idag.
Så kommer du till Sverige 21 år gammal. Och hur kändes det att komma hit då?
Oh, det var ju varmt land till kallt land och alla håller sig till sig själva och man pratar inte så mycket om man inte känner varandra. Och i Afrika var ju tvärtom, där går man och pratar och sjunger och dansar och alla pratar med alla. Så det var ju lite skillnad där.
Men hade du med dig musiken redan från
Nej,
Afrika?
Jag kunde ingenting om det där. Jag var bara intresserad av att lyssna som en vanlig lyssnare. Ingenting alls.
Det fanns inte ens i huvudet att du skulle bli
nej,
artist?
Nej, det var ju bara läkare eller tandläkare. Det var den bildning som jag hade i huvudet när jag var här. That's it.
Och så utbildade du dig till tandläkare. Och hur kändes det då som du säger? Man kom från Nigeria, från ett land där alla är öppna och dansar och sjunger på gatorna och kramar om varandra till ett land där ingen pratar med varandra. Det måste ha varit en jättekulturkrock, tänker jag.
Det var ju det, men vadå, vad gör man? Man anpassar sig bara. Så är det här, så är det där. Och det är det som är viktigt, alltså, med vi som kommer hit, eller alla andra som kommer hit, att man får anpassa sig till det nya hemmet. Annars får man väl åka tillbaka. Man måste anpassa sig för att kunna...
Stöter du på rasism?
Vad sa du?
Stöter du på rasism?
Ja, det finns ju, men det är väl ingenting jag... Det viktigaste så för mig är att man ska inte låta dem veta vad man tycker och vad man tycker och visa dem att man bryr sig.
Man ska inte ge dem luft helt enkelt.
Definitivt. Man ska inte visa dem att man bryr sig. That's it.
Bara glad. Och...
Ja, när man visar dem att man bryr sig så fortsätter de. Då tycker de att de har vunnit. Så att det finns rasism, men jag har inte brytt mig om det.
Var bodde du då när du kom till Sverige?
Jag bodde först i Uppsala, sen bodde jag i Stockholm och sen var jag i studenthem i Solna. Och sen var tandläkare, sen under tandläkartiden så behövde jag jobba som DJ. Jobbade i någon klubb och måste tjäna pengar. Det var där musiken kom till egentligen. Den här DJ-grejen jag började satsa på som jag inte alls var duktig på i början alls. Eller fortfarande inte duktig på att vara DJ, men...
Men hur kom du på tanken att du skulle vara DJ för att tjäna pengar?
Jag hamnade hos en kille som hade en klubb som jag var tvungen att börja jobba hos.
Ah.
Och började plocka disken och städa och så göra ren och allt det där. Och sen var det någon vacker dag som själva DJn inte dök upp. Och då var han så här, han är sjuk, du måste gå och kliva upp det där och ta hans skiva och börja spela. Det var bara hörlurar, skivorna stannade ibland och ibland var det rätt, ibland var det fel. Och så jag startade faktiskt.
Det är helt otroligt.
Ja.
Så att samtidigt som du pluggade till tandläkare så jobbade du som DJ på kvällarna.
Exakt.
Och du började gilla det mer och mer och mer.
Ja, exakt. Så det var tur.
Ja.
Men att han inte dök upp någon dag.
Du halkade in på ett bananskal.
Ja, exakt.
Och sen började du jobba som tandläkare.
Det gjorde jag ett år när jag var klar. That's it. Samtidigt som tandläkarbilden var, samtidigt höll jag på med musik. Det var tandläkare och sen träffade jag Dennis Pop. Dennis Pop var också DJ. Vi jobbade ihop. Robin Rass, alla vi är samma gäng. Robin Rass, jag och Dennis Pop. Och Robin Rass, de gjorde 99 med Got to Get med Leila. Och sen gjorde jag Dennis Pop hela Afrika 90. Så det var ett år emellan, jag och Robin Rass. Så alla vi var gäng som jobbade. Så blev jag ju klar tandläkare och jobbade ett år och hela Afrika blev ju stort. Och då var man ju tvungen att stänga den där.
Jag har sagt det här till dig tidigare, men jag har en kompis som heter Ingeborg vars kompis heter Åsa. Och Åsa har sagt till Ingeborg att hon var med och skrev den här Hello Africa och det stämmer.
Det gör
jag. Ja, vad roligt.
Ja, det är.
Och vad kom Åsa in i bilden?
Åsa var ju väldigt duktig på rap. Så det var ju den rapdelen så att...
Så hon skrev
en
texten?
En liten bit där, ja. Definitivt. Så.
Ja, hon ska inte ta åt sig hela äran.
Hon var duktig.
Vad roligt. Och då kommer du ut med Hello Africa. Var det enkelt att bara göra musik 99 och släppa plattor på den
men,
tiden?
Men från DJ så blev ju det samarbete med Dennis Pop. Det blev ju Hello Africa och sen blev det ju stort. Och sen blev det No Cook och sen till slut så blev det It's My Life. Sen blev det Singa Lille, sen blev det numera. Så att det var så det gick till.
Och var det Dennis Pop som var hela, kan man säga, din... Var det han och du som körde det största samarbetet?
Han kom ju till klubben där jag brukar spela och sa han, det här du gör är bra, vi kan göra någonting med det här. Kom nu så gör vi någonting med det här. Och så hade han en instrumental av hela Afrika framme till mig. Utan melodi, utan sång, utan text. Då sa han, kan du göra det här? Då, precis den här Åsa som du pratade om, då kände jag Åsa. Då satt jag med Åsa, satt jag med några till. Och då tänkte jag, okej, okay, den här låten låter ju väldigt afrikansk. Och det är väldigt lite trummor i den, afrikansk trummor i den. Och den måste heta Hela Afrika. Det måste ha någonting med Afrika att göra. Så att jag började, när jag tänkte, okej, okay, det här måste handla om Afrika. Så började jag därifrån. Det var så. Och sen till slut så fick den heta Hela Afrika.
Men kan du sjunga?
Jo, det är som vilken person som helst då. Ja. Man blir bättre och bättre med tiden. Hello Africa, tell me how you doing. Då blir vi bättre och bättre och bättre med. Det är så. Det.
Tog du sånglektioner då?
Nej, det är ju det. Men när man jobbar i studier så många år, till slut så lär man sig. Det blir det.
Det blir idag, som en skola.
Idag sjunger jag mycket bättre än vad jag någonsin gjorde förut då. Det är 30 år nu jag har hållit på. 31 år nu. Så att, men man blir bättre och bättre och bättre.
Och då vill jag också då tillägga att Hello Africa och alla låtar som du har gjort, de har ju blivit enormt stora utomlands. Mm. Det glömmer ju, alltså alla som är födda på 2000-talet kanske inte riktigt känner till dig på samma sätt som vi som är lite äldre. Mm. Vi som snart börjar nå pensionärsåldern. Blev det här en hit över en natt, tänker jag?
Ja, det var ju konstigt, det var ju soundet var annorlunda. Och sen story bakom det hela, det är en kille från Nigeria, bor i Sverige, tandläkare. Så det var en story också. Så, och det folk bara, va? Vad är han tandläkare? Det är väl ovanligt att ha en högskoleutbildad person som är musiker, som är artist. Så det, kopplingen där var ju intressant. Och låten var ju konstig. Det lät ju inte som vad som fanns i marknaden då.
Och hur kunde bara Dennis Pop komma på det här? Han var ju ett geni, det vet
jag. Men jag kom ju på Hello Africa. Tell me how you, själva melodin och själva texten. Men han hade ju beatsen, som vi inom branschen säger beats. Han gjorde beatsmusiken. Ja.
Och det är helt otroligt. Jag menar, han är ju ett geni, eller han var ett geni.
Ja, precis. Det var han. Det är definitivt. Han var, ja.
Och ändå liksom så här, det är ju genialiskt också på något sätt att plocka personer. Han bara kommer fram till dig och säger, hej, nu ska vi göra den här låten. Och helt plötsligt blir den stor liksom, runt
men
om i världen.
Han hade väl att det finns afrikansk ingrediens i låten. Och ja, när jag hade också låten så hade jag afrikansk ingrediens i låten. Då måste låten heta Hello Africa. Afrika med någonting, tänkte jag, direkt. Inte just Hello Africa. Men först när jag fick beatsen, eller låten, så tänkte jag, Afrika någonting. Men...
Jo, men ändå så tänker jag ändå Dennis Pops gör de här beatsen och så kommer han till dig.
Ja.
Och han vet att den kommer passa dig.
Ja.
Alltså det finns ju något genialiskt i att han ändå vänder sig till dig.
Ja, men
med
det är
de
han
beatsen.
Ju. Det är han ju, det vet väl alla. Ja. Det är därför han jobbar med. Han har gjort massa stora låtar med alla stora artister. Det är inget konstigt.
Nej, det är inget konstigt. Det är ju inte det, men för någon liksom, för någon som inte är lika genialisk.
Men han är det.
Han var ett geni.
Det är väl den största som har hänt svensk dansmusik. Det är det där. Och ganska mycket världen, Backstreet Boys, whatever you can name it.
Och så, för det här tycker jag är då rätt intressant. För då är du en okänd tandläkare, ny examinerad tandläkare. Du har jobbat med ett år ungefär. Jobbat som DJ på kvällarna. Och helt plötsligt blir du känd över en natt, kan man ju säga.
Ja.
Och hur börjar folk, hur blev du då bemött efter det?
Ja, det är ju konstigt. Det var ju konstigt för mig också. Hela grejen hände ju. Det är första låten. Oftast brukar man göra många låtar när man... Det här är ju bara pang från tandläkeriet till det här. Så att det är ju också så här för mig. Jag var ju lite chockad. Hur ska man hantera det här? Men när kom den? 90. Hur gammal var jag då?
Räknade du? Ja, men 33 kanske.
Ja, så, ja, typ. Ja. Så det hade jag hänt när jag var 20, då kanske jag skulle vara hit. Men vid 32-33, då kunde man hantera det lite bättre. Och jag, när man inte dricker, inte röker, inte knarkar, så kan man i alla fall handska med saken bättre. Och 33 år var jag då. Så att det är inte så ung. För de flesta artister slår ju vid 16, 15, 17, 18, 20.
Det är lätt att balla ur och tappa fotfästet när man är yngre, yes, än när man redan är vuxen. Mm. Men du måste ju ändå ha känt så här, från att så här, ingen tittar på en, till att alla bara, där går Dr. Alban på gatan.
Mm. Jo, det är ju en del av det vi pratade om också, att man var 33. Jo, det är ju det att man kanske hanterar det på ett bättre sätt.
Mm. Men var det ändå lite härligt att folk kände igen?
Ja, det är ju dem. För det var ju bara pang. Det var ju första låten. Det väntas det inte ett år. Det var ju bara 2-3 månader så var det stort i hela Europa. Och topp 10 i hela Europa. Så
alla tjejer då?
Det var mycket tjejer då. När man gammal som gatan.
Jag tror inte folk ändå som inte har varit med om det riktigt kan förstå känslan av att så här, ena dagen är man en nobody, nästa dag så ska folk springa fram till en och få autografer. Och det är precis som du säger, det tog inte ett år eller två eller någonting, utan det var bara pang. Och, ja, så helt plötsligt så var du en av Sveriges mest folkkära artister. Mm. Alla visste vem Dr. Alban var.
Mm.
Och visste absolut att du var äldre och kunde ta det där bättre.
Mm.
Men det måste ju ändå ha varit en jätteskillnad på att vakna från upp på morgonen. Till,
ja, det var det. Det var det faktiskt. Det blev ju, och speciellt när man inte är inskolad och var artist. Det är radio, det är tv, det är folk som springer, det är hit. Så att allting var ju helt nytt för mig.
Ja, helt plötsligt ska vara med i olika tv-program, ja, ska vara med på radio, och sen ska alla börjar rycka och dra.
Och sen ska man veta hur man ska vara, hur man ska bete sig, hur man ska göra och sånt där. Så att om man är inskolad och var artist, så vet man ju hur man ska hantera. Så säger man, så gör man, så... Ja.
Har du gjort bort det många gånger, tycker du?
Säkert, måste väl någon tycka.
För så känner inte jag. Alltså, jag har aldrig tänkt att... Men det kan ju vara lite som du säger, du har aldrig druckit, du röker inte, du hade kontroll på hela situationen.
Mm.
Men samtidigt så måste man ju ändå känna att shit liksom. Kunde du komma ner till Europa eller Ryssland och alla bara, Dr. Alban. Mm. Hur var det då? När du fyllde arenorna, hur många var de som flest?
Oh, det har varit 100 000 när det var störst. Det var verkligen stort på 90-talet. Men 100 000, 150 000 har det också varit. Jag har varit i de här länderna som Ryssland, där har man stadens dag. Det har man verkligen. Det är som Norrköpings dag eller Stockholms dag. Eller staden har fyllt 100 år eller 200 år. Det har man väldigt mycket i Ryssland. Och på en sån dag så har man ju kanske 200 000 på en square. Och då är ju, så det har varit så mycket som 150 000-200 000 i en sån här stadens dag.
Och hur känns det då? Har du haft storhetsvansinne någon gång?
Nej, men det är som sagt, alltså, när man är äldre så kanske man tar det på ett annat sätt än när man är yngre. Men det har ju gått bra hittills än så länge. Att jag inte hamnat att jag börjar dricka. För det blir så där med framgång så kan man börja dricka, ta massa saker, ta andra saker som jag. Men det har inte hänt, så att det
ser man ju på många artister. Mm, mm. Deras livsöden, tyvärr. Det blir för mycket stress och press och så vidare.
Och det är där det är det, när man är artist och sen går den upp. Och så måste man förvänta sig att det kommer att gå ner. Och då får man ta det. Och de som är där uppe kan inte gå hela tiden, tror jag, de kommer att vara där uppe. För det kommer de inte att vara. Du är där uppe, du kommer att sjunka och gå där nere. Och då gäller det att man ska kunna ta det när det börjar gå sämre. För det kommer att göra, alltid. Det är precis som en idrottsperson. Spelar fotboll eller vad du gör. Det går upp, det är bäst. Du kommer att sjunka, du blir äldre, du blir sämre. Och då får man ta det.
Förstod du det redan då?
Ja, jag är realistisk. Så att jag förstår att allt som är hett kommer att bli kall. Jag förstår det. Allt jag gör, man åker en fin bil idag. Vadå? Den bilen kommer att bli äldre. Eller? Så det är liksom, whatever. Whatever som blir bra, eller så bra där uppe, då kommer att sjunka och bli sämre. Och då får man ta det.
Men det är väldigt klokt. Mm. Det är det man borde förbereda många människor på, att det kanske kommer komma dippar och du måste lära dig att fortsätta.
Och det är därför de som inte är realistiska och kan ta det, de hamnar att det blir alkohol, det blir droger. Så att det gäller att när folk är där uppe, att de måste fokusera sig och tänka på att någon vacker dag så kommer det nog bli och gå ner och bli sämre. För har man inte mentalt fokuserat sig på det, så kommer man att ta till alkohol eller droger. Whatever man tar till. Det är så det är. De flesta är så.
Men det är inte många som tar droger också under tiden.
Det är ännu värre. Det blir ännu värre. Men de flesta, vadå? Vem är prinsessa som vill inte vara prinsessa imorgon? Vem är det som är prins eller kung som imorgon inte vill vara prins eller kung imorgon? Vadå? Man vill alltid vara prinsessa. Man vill alltid vara en kung. Så om du är en kung och plötsligt, du är inte kung imorgon.
Jag tänker på Harry och Meghan. De vill inte vara prinsessa.
Ja, men så det är det. Det är precis som om du är stor artist. Och sen imorgon du är inte lika stor artist. Så vem, det har ju sin grej. Den kommer med en grej. Och det gäller att man förbereder sig så att den dagen den kommer så kan man hantera det utan att behöva ta till drag eller alkohol.
Så bra att du säger det, att man ska gå in i artistbranschen. Man egentligen borde prata med psykologen när man väl går in i hela in i det här livet, för att också kunna förbereda sig på att vad händer när det går sämre. Har jag kvar min utbildning då, eller kan jag luta mig tillbaka på någonting annat? Mm. Och veta och förstå att allt det här uppsåsandet av media och assistenter och folk runt omkring, att det är ju egentligen lite av en bubbla. Det är lite fantasi någonstans.
Mm. Men det är ju det som är viktigt. Och det är många unga artister, jag har pratat med dem också, och säger de här grejerna till dem, att det blir het, men förbered dig, det kommer bli kallt också. För det, vadå? Jag började, visa började 15-16, jag började 33. Vadå? När du, den som är 15-16 blir 50 då, vadå? Ska du vara lika het som när du var 15? De som är 15 då, när du är 56, det är klart, det är generationsskift, det skiftar sig.
Ja, och ingen är oersättlig.
Ja, exakt.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Du börjar 90. Du debutsingen Hello Africa kommer. Och sen gör du en rad olika låtar. Fram till 2005, alltså på 15 år har du sålt 15 miljoner skivor.
Mm.
Hur låter det? 15 miljoner skivor. Det låter fantastiskt tycker
jag. Ja, det är ganska bra, men man är ju bara glad och nöjd. Det är precis, precis som jag säger, jag försöker tänka att det blir kallt och försöker tänka att man ska vara ödmjuk för den dagen som kommer. Och jag har ju levt på det och jag är lycklig och glad för det, att jag har hållit mig utan att behöva hamna fel med alkohol eller droger. Vilket jag tycker att de flesta som inte förutser det här hamnar i droger och alkohol. De flesta, och de som redan gör det då, det blir värre för dem.
Har du haft en plan, jag tänker en ekonomisk plan, att jag måste spara och hamstra på det jag tjänar idag så jag klarar mig längre fram i livet?
Mm. Ja, jag har sparat. Det har jag lite.
Så du har alltid tänkt det kan komma sämre tider och så vidare?
Ja, det har jag.
Vad tjänar du pengar på idag?
Idag är ganska mycket turné. Det har varit ganska mycket till nu tills corona kom. Så att 90-talsartister, det är 90-tal är väldigt, väldigt stor i hela Europa. Så att det är mycket 90-talsfestivaler som vi har varit på senaste tiden tills corona kom. Men vi hoppas att vi återvänder igen till höst. Alla 90-talsartister väntar ju. Så att det är väldigt, väldigt sug på 90-talsmusik idag. Det...
Ja, när jag lyssnar på dina låtar, jag bara hänger på där och dansar och tycker det är jättebra. Så att det är ju verkligen trallvänligt i mina öron. Vad kul att 90-talet är tillbaka.
Ja.
Hur kommer det sig?
Det finns ju ingenting annat som är likt det. Vadå? Det var 70-talet, så var det en 70-tal kom och gick. 80-talet kom och gick och 90-talet kom och också och gick, men inte verkligen har gått. Och 2000, vadå? Vad är det som kom? Då kom det DJs. En jävla massa DJs kom som dök upp. Som bara remixade massa låtar. Så att 70-tal hade sin kvang. 80-tal, 90-tal. Men 20-tal, vad är det för kvang? Det är ingen riktigt kvang. Och det är därför det sista var 90-talet. Och det kvarstod. Så 20-talet blev ju bara remixer. Och det sprang fram DJ-serna som inte var någonting speciellt på 70, 80, 90-talet som satt bara bakom kulisserna, klev vi fram och blev artister med remixer av många gamla låtar.
Känner du att du från 90 fram till idag haft några dippar där du har hamnat lite grann i psykisk ohälsa eller du har mått dåligt?
Ja, det är klart, som människa det mår man ju dåligt ibland då. Det kommer inte säga att man inte gör. Men
Och när var din största kris skulle du säga?
När ska jag säga? Innan jag fick barn så kände man ju liksom, då var det musiken väldigt lågt, den gick ner.
Och det 2005 var ju, där?
Ja, okay. 2000, ja exakt. Där. Men jag är den som tror att allting ska lösas, problemet ska lösas. Jag somnar inte, jag drunknar inte över problem. Jag tror att problemet kommer, det är klart man blir okej. Okay, oj, whatever det är. Men det måste lösas. Så att jag kliver alltid ifrån. Jag är alltid ute. Så för jag har många problem så har jag alltid klivit fram.
Du har sett problemen som en utmaning, ja, men ändå som någonting att jobba vidare på. Och komma tillbaka.
Ja, det hjälper inte. Det hjälper inte att vara och somna eller bli arg och bli förbannad. Den är för att det ska lösas. Om inte du löser det, vem ska lösa det åt dig? Vad hjälper det? Det är bara okej, okay, jag förlorar den, jag gör det, men det måste gå vidare. Typ.
Och när du löser, hur löser du det då?
Då tittar jag på fakta. Du måste se på varför har det problemet kommit? Jag är realistisk, jag har alltid varit. Jag måste se, vadå? Jag ska köpa en bil. Jag har bara 100 000, det kostar 150. Men jag måste tjäna 50, vadå? Jag ska låna 50. Jag måste se realistiken framför problemet. Du måste se det. Om inte du ser det, du kan inte läsa det. Så jag ser alltid hur...
Och hur gjorde du då runt 2004-2005? Började du jobba med andra saker eller fortsatte du skriva musik?
Nej, då hade jag nattklubb, restaurang, Stacy, som jag hade. Då sålde jag den till Storplansgruppen och började göra något annat. Och började göra musik igen. Jag gjorde mycket mindre musik då, just då. Så att det gäller liksom att liksom titta, vad är det här för problem? Vad är det som har orsakat det här problem? Hur ska jag lösa det? Men det gäller inte att säga... Det finns inget problem. Du måste identifiera problemet för att lösa problemet.
Men varför är det så svårt för många att göra det?
Ja, men för att de är inte realistiska. Det är bara, man kan inte tro. Tro kan du göra i kyrkan. Du måste se realistiken framför. Det här är vad det är. Hur gör jag för att lösa det?
Och hur var det att ha en nattklubb? Hur länge hade du den?
3-4 år, va?
Kände du att det var din grej där?
Nej, det var inte min grej.
Varför inte, tänkte jag säga.
Nej, men personalen som är sjuka, den som inte kommer, det är slagsmål. Någon blir arg för att inte kommer in. Det är alltid något. Någon propp har gått mitt i natten och elen funkar inte pumpas. Det är alltid något.
Du träffade ju Katrin redan år 2000, din sambo. Hur har det varit för henne att leva med dig? Det är ändå i 21 år. Uppgång, nedgång, kändis och så vidare. Hon är ju väldigt cool och laid back. Men har hon tyckt att det har varit jobbigt att leva med en kändis, eller vad man ska säga?
Det är jag som ska svara på henne.
Hon har väl sagt det någon gång om hon tycker det är jobbigt eller inte jobbigt?
Nej, men det är väl turnéerna. När man har båtat ganska mycket kan det nog vara.
Det är ändå rätt coolt tycker jag att så här, ja, man väljer sin kvinna rätt tidigt och skaffar sina två barn med henne. Och sen så finns det väl mycket frestelser runt omkring. Hur har du liksom kunnat hålla dig borta från det?
Jo, det finns alltid. Men det är ju... Det får man ju jobba ihop. Det är liksom, det går ju upp och ner med de här, med relationerna. Det är liksom, ofta säger man att man inte passar ihop. Det är den vanliga som folk säger, men det är bara bullshit. Det finns knappt någon som, inte ens två syskon passar ihop. Två av mina tjejer, de är inte lika.
Det är, nej, inte, jag kanske, passar inte ihop med mig själv ibland, ja, så att jag förstår så, precis men,
hur jag kan tänka mig också, dina barn, de är inte samma. Mina tjejer, en är så, en är så. De är två olika tjejer. Så hur ska jag och Katrin passa ihop? Hur ska jag och Linda passa ihop? Hur ska jag och Lena passa ihop? Så att det handlar om att man
jämkar,
ge och tar. Och det där med att passa ihop, det är idiotiskt sätt att bara bortförklara sig själv. Så får jag jobba ihop och ge och ta. Kompromissa heter det. Det är så enkelt. Det är liksom, du ska inte ändra på någon person. Jag ska inte ändra på dig, du ska inte ändra på mig. Alla får vara vad de är. Men man kan kompromissa. Det är, vad det är. Det är liksom justera. Om du kommer för sent 10 gånger. Jag blir arg på det här, du kommer för sent 10. Då kanske du kan komma för sent 6 gånger eller 7 gånger. Det är det handlar om. Det är inte mycket mer än så. Du ska inte ändra på en person. Du kan inte ändra på en person. Man ska inte ändra på en person. Men man kan jobba ihop. Samsa.
Hur får man kärleken att hålla i 21 år?
Tillbaka igen till den här kompromissen. Det är väl det också. Det är ordet. Jag tycker folk ger upp så lätt. Folk ger upp så lätt och säger vi inte passar ihop. Det är vad alla säger. Men vem, det är inte grenar på andra sidan. Säg, passar inte. Vadå? Ge och ta. Kompromissa de sakerna. Ändra inte på den personen. Men försök att kompromissa på de sakerna ni är inte överens om.
Ja, men tänk om man slutar vara kär, tänker jag. Alltså, jag menar, hur håller man kärleken vid liv?
Man håller i det genom att hitta på saker och ting ihop. Det måste man göra. Man måste hitta på saker och ting ihop. Man måste ha sin tid. Och tjejen måste ha sin tid. Och det finns familjtid. Alla de här grejer. Det finns mycket som ingår hur man ska hålla. Och man måste hitta på saker och ting ihop.
Känner du att Katrin har fått ge upp mycket för din skull och ta hand om barnen mycket i och med att du har varit med, ute mycket på turné och så vidare?
Ja, det kan nog ha hänt att hon har tagit hand om barnen mycket mer än vad jag har tagit hand om barnen. Men när jag är hemma så gör jag det. Men jag jobbar och bidrar på mitt sätt. Och hon jobbar och bidrar på sitt sätt. Alla bidrar. Och det där man inte kan säga att den person... Om jag tar bort glaset och städar den. Om du kastar soporna. Vadå? Ska jag behöva säga att jag har städat? Eller du har tagit bort soporna? Jag har bidragit genom att jag städar. Du har bidragit genom att du kastar soporna. Så det gäller liksom... Det är liksom att alla gör olika, men alla bidrar.
Som ni verkar pussla ihop era liv.
Men det är kompromiss, men det är inte alla gånger det är bra. Det är inte bra alla gånger. Man måste liksom hitta en balans i det här. Så det är inte alla gånger det är bra. Det är det som är viktigaste, att man inte kan ändra på en person. Man ska bara jobba och för att kunna minska det som gör att man är olika. Det är väl det. För alla är olika. Alla är olika. Det är så.
Och hur skulle du säga att du håller kärleken vid liv?
Jag tror väl att alla gör det på olika sätt. Det finns folk som gillar blommor, jag kör mycket för dem. Och sen finns det folk som går ut och äter, jag kör mycket för dem. Så det är olika. Där. Så man får hitta sitt eget, sätt.
Och vad gör du?
Jag föredrar för att göra väldigt mycket bekvämt för familjen. Det är min grej. Jag försöker se till, vadå? Varför ska vi göra det? Varför ska vi gå? Vi kan åka bil. Varför ska vi åka bil? Vi kan flyga. varför ska vi bo trångt? Vi kan hyra den här hotellet, vi kan hyra den här hotellet. Vi kan... Så jag tror, jag försöker göra bekväm för oss.
Lyxa till det, ja, lite lyxa för till familjen. Det. Och för Katrin.
Ja, det kostar ju, men det är mitt sätt. Mera än att köpa blommor. Jag är kanske inte den som köper blommor, men jag vill att det ska vara skönt och bekvämt för alla vi.
När du uppfostrar dina barn, uppfostrar du dem lite nigerianskt?
Jag tycker liksom att jag har tagit det bästa av Nigeria och sen har jag tagit det bästa av Sverige.
Och vad är det bästa av Nigeria skulle du säga?
Det är ju omtänksam och tänka på alla andra, som inte bara att tänka på, det är bara jag. Jag tänker på ganska mycket alla runt omkring. Det
är öppna, varma som också finns i Mellanöstern och så vidare.
Så att det är...
Vi har en del lära svenskarna faktiskt.
Ja, faktiskt. Ja. Så att,
kan få gå i skola hos mig.
Jag tycker de ska vara... Man ska vara tacksamma och omtänksamma och sen tänka på sina medmänniskor mera. Hjälpa till alla andra som inte kan eller som inte vill.
Träffar du dina syskon runt om i världen idag och introducerar barn för hela familjen?
Min yngsta bor i Las Vegas, där har vi varit några gånger.
Hur, är ni uppvuxna i en kristen eller muslimsk familj?
Kristen, katolisk.
Och era föräldrar drack inte heller?
Nej.
Var det väldigt mycket att ni...
Min mamma kanske drack vin, men min pappa drack aldrig, så att jag tog efter min pappa. Min mamma tog några glas. Och ingen i familjen nästan dricker.
Häftigt ändå att ni. Och dina barn då, jag tänker, de börjar nå tonåren. Är de också väldigt försiktiga med
sprit? Ja, de har förstått och de sett att alkohol är inget bra.
Du har ju ditt kärngäng här som ni alltid träffar i på stan. Det är du och Thomas Brolin, gamla fotbollsspelaren. Och sen är det Gio Wallner, pingespelare. Mm. Det är du och idrottsmännen. Och vem är det mer? Nummer 4. Anki Baggesman.
Mattias Frisk, ja.
Mattias Frisk. Ja. Ni 4, det verkar vara värsta kvartetten.
Ja, vet. Ni träffades vi igår också.
Det är det jag säger.
Igår, ja. Jag vet.
Hur är det då? För ni 4 verkar vara så sammansvetsade.
Ja, det vet. Alla vi. Men nej, vi trivs och umgås och... Det är precis som vi säger, vi är olika, men man respekterar olikheten. Att folk är olika kan vara en styrka. Det behöver inte vara, folk säger, vi är så olika, men vi är så olika, vadå? Olikheten kan vara en styrka mer än en svaghet. Det är precis som USA.
Opposite attracts.
Ja, precis. Så att olikhet är en styrka, det är ingen svaghet. Och det står jag för, det vet jag, är så.
Och vad skulle du säga i Thomas Brolins bästa egenskaper?
Det är en rak, ärlig person. Han är rak och ärlig och det är väldigt nära mig. Det är också rak och ärlig. Det är han.
Och
snäll, rak och ärlig person.
Gio Wallner?
Gio Wallner.
Han verkar också, du får vad du säger.
Han är busigare. Han är lite busigare än Thomas. Rolig kille. Snäll också. Mm.
Har du spelat pingis med honom?
Ja, jag började på 10. Och sen vinner han ändå.
Med 21-10.
Han ger mig 10 poäng och sen vinner han ändå.
Och sen så har du ju... Och sen så kör du ju... Det är dem och så är det Mattias.
Frisk, ja.
Och det är Anki Baggesman. Vad jobbar han med? Han jobbar lite som agent.
Båten. Agent för Gio. Och sen jag har egen den här strandbåten på Strandvägen. Molly.
Och sen gift med Anki Baggesman som är gammal känd 90-talsartist också.
Ja, precis. Ja.
Jätteduktig. Ja. Och vad gör ni då när ni hänger... Pratar ni gamla minnen?
Vi pratar om bara tjejer. Nej. Nej, vi fikar. Vi trivs. Vi pratar och umgås. Det har ju i många år. Det är liksom... Det är, precis som vi säger. Sammansättat är så bra ihop. Vi har kul.
Var inte Runar en del av det här gänget för länge sedan?
Runar, vem är han?
Vad är det som har fått just er 4 att hålla ihop så länge? Det är ändå 30 år nästan.
Mm. Respekt. Och kunna jämka. Och se. Man vet precis att det är som Thomas. jag ska ha med lunch på Thomas klockan 12 och sen kommer du kvart över, då blir han arg. Så att det gäller liksom, jag är inte den som kommer för sent heller. Så att det gäller liksom att man vet vad de andra inte gillar. Och sen får man, det är precis som jag säger, man jämkar. Man kan inte göra det på sitt sätt. You can't do it your way. Det kan inte vara på ditt sätt. Du måste tänka på det alla andra. Så det vet man ju när man har möte med Thomas, att han är där i tid och tycker inte att den andra ska komma sent.
Så du skulle säga att respekten är emellan, att man inte tar den andra för givet, ja, och att man tar hänsyn till varandra.
Du får inte ta den andra för givet, det får man inte göra. För det är ju det ställer till problem. Bara för att man är ihop eller gift eller kompisar får man inte ta. Nej, det får man hålla den här respekten. Och i så fall så vill man ringa: oj, förlåt, ursäkta, jag är sen. Man måste liksom keep the respect. Man måste respektera, håll i den här respekten. Det är väldigt viktigt.
Kan du känna att du har svagheter?
Jo, det har väl alla. Det har jag i alla fall också. Så att det är inte så konstigt. Svagheter kan ju vara att jag kan nog höja rösten. Jag kan nog bli arg fort. Det är väl det. Jag kan tänka mig.
Det där är bara kulturellt.
Jo, men
alla arabiska skriker och höjer rösten.
Jo, men det, när man kommer, ju mer söderut man kommer från Sverige, så blir ju rösterna höga. Men en svensk uppfattar det att man höjer rösten. För dig eller kanske någon annan skulle inte tycka att det är någonting. Men
jag ser inte det som en svaghet.
Men jag får höra det, att det är en svaghet. Men du tycker inte att det är en svaghet. Men ska få höra det, att jag är svaghet hemma ibland, att jag höjer rösten. Och det är ju, det är för att man känner sig besviken på någonting. Och man försöker förklara och den andra inte fattar det. Då tycker man att man höjer rösten för att få den andra att fatta det. Men det kanske man inte ska göra. Det kallar jag för svaghet.
Ja, om man ska. Eller bara en kulturell skillnad.
Ja, kulturell skillnad i så fall. Ja.
Och är det rätt eller fel? Är det bättre att bara vara tyst och svälja allting?
Ja. Så men det är väl det. Annars tycker jag att jag kan diskutera, jag kan jämka, jag kan säga ursäkta, jag kan säga förlåt. Och det är många som har svårt med det där. Och säga ursäkta, och säga förlåt, och backa. Jag kan backa, jag kan säga förlåt, jag kan säga ursäkta.
Och skulle du säga att när du höjer rösten, att du ber om ursäkt när du höjer rösten? Mm.
Ja, om det andra tycker, men du skriker, du höjer rösten. Inte fortsätter jag väl. Jag försöker väl att lyssna på det. Och sluta eller minska på det. Ja.
2014 deltog du ju i Melodifestivalen med Jessica Folker och kom på en femte plats. Kan du tänka dig ställa upp igen?
Nej, det är inget för mig.
Varför det?
Där, jag tycker inte om de här grejerna där folk ska bidra till. Musiktävling var ju den musiktävlingen. Jag har ju sagt nej alla år, men till slut så gjorde jag det ändå. Det är precis som Let's Dance, de har tjatat på mig också, så jag kommer inte att göra det. Inget för mig. Jag vill inte ha en där folk ska styra och ställa och bestämma. Nej.
Vad känner du i den känslan?
Nej, men det är precis som Melodifestivalen där. Det är ju folk som, det är liksom, han har 1 miljon följare på Instagram, och han jobbar på Facebook, och sen är det folk som bestämmer hur det ska vara till. För att den andra har mera följare, så skickar de sms till. Det, liksom, det blir ju fel. Så att det är därför jag inte vill vara med. Och lika förbannat går man och blir med, och sen blir man arg att man åker ut. Det är bättre att du inte blir arg alls, att man åker ut. Man ska inte vara med. Jag ska inte vara med. Let's Dance, nej för mig. Nej. Jag har gjort Melodifestival, fast jag har sagt nej alla år. Till slut så gjorde jag det. Nu kunde jag konstatera att det är så jag trodde som det var. Och sen Let's Dance, det där är bara hej då.
Men Let's Dance är kul, ska du veta.
Ja, det vet jag, du har gjort. Ja, men jag ska inte vara med.
Mm. Är det rädslan för att åka ut som gör att du inte vill ställa upp i de här olika?
Nej, men om det är en jury som bestämmer det, så skulle jag kunna ta det. Men när det sitter massa folk som har 1 miljon följare som sitter och bestämmer det, nej.
Du menar när folket är med och bestämmer och åsikter, då är det inte en grej för dig?
Ja, exakt.
Vad skulle du säga är din dröm närmsta 5 åren? Vad kommer du göra då?
Jag kommer att fortsätta 90-talsturnén hela världen, vilket Jag har gjort mycket nu som är väldigt, väldigt stort uppskattat. Det kommer jag fortsätta med. Jag fortsätter att skriva nya låtar. Det är väl det.
Åt dig själv eller åt andra också?
Åt mig själv och alla andra som dyker upp på scen.
Är dina barn intresserade av musik?
Ja, Julia, den lilla, hon är... Jag håller på med henne nu med en sångpedagog. Så att hon ska lära sig att sjunga ordentligt. Hon är duktig på att sjunga. Det är hon redan. Men jag tror att hon behöver lite hjälp. Guide. Så att använda rätt muskel. Hur man backar när man ska sjunga höga toner. Hur man, vilket sätt man använder kroppen, magen och allt sånt där. När man sjunger.
Ja, det är mycket som är teknik. Det spelar ingen roll vad man gör. Om man idrottar, spelar handboll, tennis, sjunger, vad det än är. Och din äldsta dotter, vad känner hon för Jane?
Det är en riktigt duktig i skolan. Hon är bara plugg. Hon pluggar och dansar mycket. Hon älskar att dansa och plugga. Väldigt duktig i skolan.
Det kommer bli jättebra. Den ena blir läkare, den andra blir artist. En blandning mellan...
Ja, det blir nog bra faktiskt.
Ja, men det blir ju pappa.
Ja, exakt.
Jag hoppas det. Tandläkare och artist, eller hur? Tack för att du kom hit, Dr. Alban.
Tack.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.